Den dolda dörren av Dreda Say Mitchell. Inläst av mig, Ella Schertner. Men en välkommen gäst och döden aldrig är. Faust. Johann Wolfgang von Goethe. Prolog. Hur städar man undan ett mord? Tanken for genom mördarens huvud medan han vände bort blicken från kroppen. Det som hänt fick honom att skaka av chock och isande skräck. En halvtimme hade passerat sedan han gått igenom den ridå av eld som separerar dem som har tagit någons liv från alla andra. Under den tiden hade han insett att det inte spelade någon roll om mordet var en olyckshändelse, vad avsikten var eller hur man mådde efteråt. Det spelade ingen roll hur många gånger man gick igenom det och desperat tänkte om bara. Det var för sent för självrannsakan och ånger. Det fanns ingen väg tillbaka genom ridån. Kroppen satt hopsjunken i den gamla veteranbilens förarsäte. En av de många klassiska bilarna i garaget. Exfruar och flickvänner hävdade att offret brydde sig mer om sina blänkande killeksaker än om människor. Han hade synnerligen inte snålat när det gällde förvaringen. Mördarens inre kugghjul snurrade och han lyckades pussla ihop ett svar på den obehagliga frågan. Det var ironiskt att offrets egen hobby skulle hjälpa mördaren att dölja sitt illdåd. Offret hade dunkar med specialbränsle till sina älskade fordon. Det betydde att när stället tändes på skulle det, om än inte på en gång, få ett vulkanliknande utbrott och förstöra allt i sin närhet. Men hur kunde man veta när det skulle ske? Att man skulle hinna fly i tid? Mördaren vände sig återigen mot bilen. Den döda mannen såg opåverkad och tillfreds ut, som om man tog en tupplur. Huvudet lutar åt ena sidan. Ur tinningen sipprade något motbjudande. Om slaget hade träffat någon annan del av kroppen skulle mannen fortfarande vara vid liv. Antagligen ursinnig och våldsam. Men tinningen är skallens tunnaste och mest utsatta del. Ett kraftigt slag är allt som krävs. Mördaren öste bensin över kroppen tills kläderna var genomblöta. Gjorde samma sak med bilen. Ännu mer hällde han över golvet och inredningen i byggnaden. Bensin överallt. Det stank. Han dränkte en av rökning förbjuden skyltarna i den oljiga vätskan. Självklart var rökning förbjudet, så hur skulle man kunna förklara det kommande infernot? Han ställde ner dunken och sprang tillbaka till huset. Det var så mycket att komma ihåg, och så mycket man lätt glömde. I en byrå på kontoret hittade han vad han letade efter. En låda Havanna-cigarrer. Han försökte tända en, men lyckades inte på grund av sina darrande händer. Han försökte igen. Och igen. Han skakade så kraftigt att han var sekunder från att bryta ihop. Till sist började cigarrens ände pysa och glöda. Han förde cigarren till sina läppar och andades in. Djuphostan var hackig, stänkte. Ens liv blir aldrig detsamma efter att man slagit in skallen på någon. Mördaren hostade sig igenom halva cigarren. Han kastade den framför ett av garagets öppna fönster. Poliserna skulle hitta den och mördaren hade tänkt ut en förklaring. Den döda hade rökt i garaget och slängt ut cigarren genom fönstret. Vilken idiot, fallet löst. Fast skulle fallet vara löst? Kanske borde han ha virat en näsduk runt cigarren innan han rörde den med läpparna. Han hade sett dokumentärerna och true crime-serierna med kriminaltekniker som nästan verkar ha röntgensyn. Det var så mycket att komma ihåg. Och så mycket man lätt glömde. Vid dörren hittade han en broschyr för en utställning av klassiska bilar som han rullade ihop och doppade i bensin. Han tog fram tändaren ur fickan, sneglade runt byggnaden, tände på och slängde broschyren på det bränsledränkta golvet. Lågorna hoppade och dansade mot bilen likt barn på en strand. Bilen var snart övertänd. I den döda mannens ansikte började blåsor och rynkor bildas. Det var dags att lämna garaget innan det exploderade.